Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden. Idag, precis som förra gången, är det bara jag här, Dan. Det beror på att vi när du hör det här har spelat in 10 avsnitt minst. Av Mysteriet i Panama, historien om Lisanne Froon och Chris Kremers försvinnande. När den släpps så kommer alla ni lyssnare som är sponsorer på Patreon att kunna lyssna på alla avsnitten på en gång. Och det är därför Josefin är upptagen nu. Hon sitter och klipper avsnitten. Men ni vill ju ha ett avsnitt och det får ni med mig. Till min hjälp har jag Sofie Karlsson som har skrivit det avsnittet. Tack Sofie! Först har jag en varning och det är varning för våld mot barn. Den här historien utspelar sig i staden Decatur i den amerikanska delstaten Alabama. Decatur kallas ofta för flodens stad eftersom den ligger i norra Alabama precis vid både Wheeler Lake och Tennessee River. Senaste gången man räknade efter år 2020 bodde det 57 938 människor i den här staden och här börjar vår historia 1988. Det är året som Lacey Spears föds. Tyvärr vet vi inte särskilt mycket om Lacys uppväxt eller hennes familj. En sak vi vet är att Lacey älskar att leka med dockor som barn. När hon blir äldre blir hon väldigt intresserad av bebisar. Hon sitter ofta barnvakt åt vänner och bekanta till familjen. Vi vet också att Lacey fram till vuxen ålder aldrig bor någon annanstans än i Decatur. Som ung vuxen bör hon studera till sjuksköterska, men hon hoppar snart av utbildningen. Till och från arbetar hon på en förskola. Hon älskar att arbeta med barn och hon blir ofta vän med unga mammor. Vänskaperna håller under olika lång tid. Ofta tar de slut för att Lacey gör någonting konstigt. Exempelvis att mammorna får höra att Lacey har kallat deras barn för sitt eget. Eller att hon inte uppfattar gränser utan blir överdrivet inblandad i vännernas liv. Lacey verkar närmast besatt av att själv bli mamma. Det blir år 2008. Det är den 3 december, 3 veckor innan julafton. Lacey är 20 år gammal och hon har förlossningsvärkar. Hon ska äntligen föda sin efterlängtade son. Lacey är ensam på sjukhuset. Hon berättar för sjukhuspersonalen att barnets pappa, Blake Robinson, har omkommit i en bilolycka under hennes graviditet. Blake arbetade som polis och har hyllat som en hjälte efter sin död, berättar Lacey stolt. Trots saknaden efter honom är Lacey ändå lycklig, eftersom hon trots sin relativt unga ålder haft barnlängtan länge. Förlossningen går bra och Lacey föder en fullt frisk pojke. Hon döper honom till Garnet Paul Spears. Garnet blir hans tilltalsnamn. Eftersom allt har gått bra och Garnet är fullt frisk får Lacey snart åka hem med sin lille son. Tyvärr går den första tiden hemma inte särskilt bra för den nyblivna mamman. Garnet vägrar äta och Lacey känner instinktivt att någonting är fel. Sonen måste vara sjuk. Efter några dagar åker hon tillbaka till sjukhuset där en lärare kan konstatera att Garnet både har förlorat alldeles mycket vikt och att han dessutom är uttorkad. Läkaren tar blodprov på Garnet som skickas på analys. Analysen visar att Garnet har höga halter av natrium i blodet. Enligt Livsmedelsverket är natrium ett nödvändigt grundämne i kroppen. Och det är inte så konstigt. Natrium finns i kroppsvätskan utanför cellerna, men även i skelettet. Natrium är viktigt för syrabasbalansen samt vattenbalansen och saltbalansen i kroppen. Natrium behövs också för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror. Den största källan till natrium är salt. Vi får i oss natrium både genom det salt vi använder i och på maten och genom vissa livsmedel såsom kött, fisk och spannmål. Barn mellan 0 och 6 månader bör, enligt Livsmedelsverket, inte få i sig kost som innehåller salt. Från 6 månader är den generella rekommendationen att enbart ge små smakprov av kost som innehåller salt. Maxintaget av salt per dag för ett barn i åldern 7-11 månader är bara 0,925 gram. En vuxen däremot har ett maxintag på 5,75 gram. Alltså 6 gånger mer. Här vill jag dock vara tydlig med att vi på Mördarpodden varken är barnläkare eller har särskilt kunskap om barns behov via kosten. Min källa är bara Livsmedelsverkets generella rekommendationer, så du bör alltid rådfråga en läkare eller barnmorska om du är osäker på vad ditt barn behöver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
De höga natriumnivåerna i Garnets blod indikerar alltså att Lacey har rätt i att hennes son är sjuk. Han får en diagnos, hypernatremi, vilket innebär att mängden natrium är förhållandevis hög i relation till mängden vatten i kroppen. Hypernatremi kan vara tecken på allvarlig uttorkning eller en följd av medicinering. Garnets tillstånd är inte till följd av medicinering, det vet läkarna, för de vet vilka mediciner han har. Men de kan inte riktigt förstå varför han har så höga natriumnivåer. Lacey själv är säker på att Garnett har någon allvarlig sjukdom som läkarna ännu inte har full kunskap om. Hon startar därför upp en blogg, det är ju 2008 trots allt, och den syftar till att berätta om Garnets resa och om hur svårt det är att ha ett så pass sjukt barn. Det dröjer inte länge för en hundratals personer följer Lacys blogg och därmed hennes kamp för sin son. Lacey skriver ingående om hur Garnett får febertoppar, krampanfall och infektioner. Hon skriver också att läkarna står handfallna. Ingen vet vad det är som orsakar alla symptomen för den stackars pojken. En av läkarna blir väldigt orolig och förbereder Lacey på att hennes son kanske inte kommer att överleva sitt första år. När Garnett är 8 månader ber Lacey läkaren honom om att få sondmat av honom eftersom det nu är ännu svårare att få honom att äta. Hon menar att Garnett kanske kommer att må bättre om man bara får i sig rätt näring. Det låter ju rimligt. Läkarna håller med henne och ordnar med sondmatning. Eftersom pojken är så liten och ingen riktigt förstår vad som är grundproblemet rekommenderas en PEG-sond. Det finns flera sätt att anlägga en PEG på. Ett vanligt sätt är att skära ett litet snitt i buken och med hjälp av en nål föra en ledare in i magsäcken. Ledaren används sedan för att dra ner PEG:n på plats. Vanliga komplikationer vid PEG-användning är hudirritation, trycksår och läckage. PEG:n anläggs på Garnett med någon slags operation. Under operationen säkerställs även att Garnett aldrig kommer att kunna kräkas. Det är oklart om PEG:n ger någon positiv effekt, men Garnett blir i alla fall inte frisk. Sjukhusbesöken avlöser fortfarande varandra. Lacey söker ofta vård hos olika läkare. Under sin sons första 2 år uppsöker Lacey ett 20-tal vårdcentraler och sjukhus. Ingen läkare kan identifiera vad det är för sjukdom pojken lider av. Det blir 2012. Garnett är 4 år gammal och Lacey är 24. Hon bestämmer då att de ska flytta till en liten by som heter Chestnut Ridge för att bo i ett kollektiv nära naturen. Chestnut Ridge ligger utanför New York, nästan 12 timmar med bil från Decatur. Kollektivet erbjuder de boende egen lägenhet, men medlemmarna odlar och lagar mat från grunden tillsammans. De hjälper också varandra med vardagliga sysslor. Lacey tror att kollektivets livsstil kan gynna hennes sons hälsa. Lacey berättar för medlemmarna i kollektivet att Garnets pappa var en polis som omkom i en bilolycka under hennes graviditet. Alltså ungefär samma historia som hon berättade för sjukhuspersonalen när hennes son föddes. Livet i kollektivet verkar göra både Lacey och Garnett gott. Även om han fortfarande behöver sondmatas upplever kollektivmedlemmarna att han successivt får mer energi och blir piggare. För första gången i sitt liv orkar Garnett leka som andra barn och då får han vänner. Trots den positiva utvecklingen skriver Lacey om hur svårt sjuk hennes son är på sin blogg. Bloggen fortsätter att växa. Lacey får nya följare varje dag. Garnetts livsöde engagerar. Kollektivet reagerar dock på blogginläggen. Medlemmarna tycker inte att Lacys beskrivningar av Garnett som en svårt sjuk pojke stämmer. Bland annat skriver Lacey att hennes son knappt vill äta, medan flera i kollektivet tvärtom upplever att Garnett har god aptit och ofta ber om mer mat. Det blir januari 2014. Garnett är 5 år gammal, Lacey är 25. Mot mitten av januari 2014 får Garnett återigen febertoppar och svåra krampanfall. Fredagen den 17 januari 2014 åker därför Lacey in med honom till New Yorks Nyack Hospital där han omedelbart blir inlagd. Läkarna kopplar upp honom på en EEG-maskin. EEG mäter aktiviteten i hjärnans nervceller genom att elektroder fästs mot hårbotten. Det är inte ont och det påverkar inte allmäntillståndet. Det är vanligt att genomgå en EEG-undersökning om läkarna exempelvis misstänker epilepsi eller annan påverkan på hjärnan. Lacey ger även läkarna tillstånd att sätta in en kamera i hennes sons rum för att underlätta undersökningen. Genom att Garnett filmas dygnet runt kommer läkarna att kunna se vad det är som triggar ett eventuellt krampanfall. Garnett är uppkopplad och filmad under 2 dygn. Under de 2 dygnen får han inga fler krampanfall. Han verkar pigg och glad. Bland annat hoppar han i sängen och upplevs av personalen som mycket social. Under söndagen den 19 januari kommer en sjuksköterska in på Garnetts rum med bra nyheter. Hon meddelar Lacey att hennes son får åka hem nu. Läkarna har inte kunnat hitta någonting som tyder på att Garnett är akut sjuk. Men bara 10 minuter senare är läget något helt annat. 5-åringen ligger nu medvetslös i sjukhussängen som han bara några timmar tidigare hade hoppat omkring i. Han blir flugen med ambulanshelikopter till Westchesters Maria Ferry Children's Hospital i en annan del av New York. Förmodligen är skälet till det att det finns specialistkompetens på det sjukhuset som inte finns på Nyack Hospital. När läkarna på det nya sjukhuset gör en neurologisk undersökning kan de se att Garnetts hjärna har börjat svälla. Läget är kritiskt, men under de första 24 timmarna verkar det som att Garnetts liv kommer att gå att rädda. Tyvärr försvinner hoppet när läkaren efter 34 timmar kan konstatera att Garnett är hjärndöd. Undersökningen består av att läkarna kontrollerar att pojkens pupiller inte rör sig samt att han inte reagerar på smärta och inte kan andas själv. I undersökningen ingår även så kallad fyrkärlsangiografi som är en röntgen av blodflödet i hjärnan. Hjärndöd innebär att blodet inte längre kommer till hjärnan och hjärnstammen. Det leder till att hjärnan inte längre fungerar och alla neurologiska funktioner upphör. Garnett kopplas upp på en respirator som medför att hans hjärta fortsätter att slå och att han kan andas på konstgjord väg. Läkarna tar flera blodprov som skickas på analys. Situationen är dock hopplös. Torsdagen den 23 januari 2014 kopplas respiratorn ur och Garnett dödförklaras. Han blev bara 5 år gammal. Läkarna som vårdade Garnett på Nyack Hospital förstår ingenting. De frågar sig hur en pojke som verkade helt frisk kan bli hjärndöd 10 minuter efter utskrivningsbeskedet. När de får svar på analysen av Garnetts blod blir de chockade. Proverna visar på skyhöga nivåer av natrium. När pojken skrevs in den 17 januari hade han normala natriumnivåer på 138 millimol per liter. Vid hans död var de uppe i 182. En vuxen människas natriumnivåer är normalt max 145 millimol per liter och en vuxen människa får ofta svåra symptom på nivåer över 157. Läkarna är helt överens om att det är omöjligt för Garnett att få natriumnivåer på 183 millimol per liter på något naturligt sätt. Någon måste ha tillsatt natrium i pojkens blod. Deras misstankar om att Garnett inte har dött av någon sjukdom medför att sjukhuset kontaktar polisen. Den första personen som polisen förhör är givetvis den person som har stått pojken allra närmast, hans mamma. Lacey ger polisen intrycket av att vara en sörjande mamma som länge har kämpat för sin sons liv, en kamp som hon nu har förlorat. Polisen frågar vem som är Garnetts pappa. Lacey svarar då att det är Blake Robinson. Blake har enligt Laceys utsaga till polisen nyligen avlidit. Nyligen är såklart en definitionsfråga, men Lacey sa ju redan 2008, alltså 5 år tidigare, att Blake hade dött. Det känner ju dock inte polisen i New York till. Men när Laceys pappa, Garnetts morfar, kommer till sjukhuset och polisen beklagar både Garnetts och Blakes bortgång får de en första indikation på att någonting inte stämmer. Laceys pappa har nämligen ingen aning om vem Blake Robinson är. Polisen bedriver då inre spaning för att lokalisera Blake Robinson. Och det går bra. Han är polis i Decatur och han är inte död. Han mår jättebra. När utredarna tar kontakt med Blake blir han chockad. Han medger att han har träffat Lacey vid 3 tillfällen under 2008. Men Blake påstår att de aldrig hade sex. Blake kan alltså inte vara Garnetts pappa. Lacey förhörs återigen. Och genom fler förhör lyckas polisen identifiera Garnetts riktiga pappa. Han är inte heller död. Garnetts riktiga pappa heter Chris Hill. Chris och Lacey var grannar i Decatur 2008. De dejtade en kort stund och Lacey blev då gravid. Chris har försökt få vårdnaden om Garnett, men Lacey har vunnit alla vårdnadstvister. Chris har även försökt få umgänge med sin son, men det har Lacey omöjliggjort. En åklagare beviljar en husrannsakan. Polisen tar sig in i Laceys och Garnetts hem och där hittar de en medicinsk ställning för sondmatning. På ställningen finns en påse fylld med någon slags vätska. På ett bord bredvid ställningen står 8 olika mediciner som är utskrivna på Garnett. Mitt på bordet, mellan de olika medicinerna, står ett saltkar. Polisen reagerar på det här saltkaret som inte passar in där. Det verkar helt malplacerat. Dagen efter husrannsakan kontaktar en av Lacys grannar polisen. Hon berättar att Lacey har bett henne att diskret göra sig av med påsen med vätskan som hängde på den medicinska ställningen. Grannen har dock inte gjort det. Hon har inte rört påsen. Polisen prioriterar nu att analysera påsens innehåll. Det visar sig att vätskan i den är olika näringsämnen och de har alldeles för hög halt natrium. Därför bör nu polisen misstänka att Lacey under en längre tid har hällt salt i påsen med näring som hon sedan har sondmatat Garnett med. Pojken har alltså aldrig varit sjuk. Det är Lacey som har gjort honom sjuk. Men Garnett befann sig på sjukhuset när han dog. Polisen kände därför att de måste samla in mer bevis kring vad som faktiskt hände när Garnett blev akut dålig och sedan avled. Samtidigt talar Lacey ut i media. Bland annat gör en intervju med CBS News. I intervjun säger Lacey, citat, "Att förlora Garnett kommer att för alltid vara min största förlust i livet. Jag saknar så att få hålla om honom, få krama honom, få pussa på honom och få berätta för honom hur mycket jag älskar honom. Jag saknar allt med honom, allt." Slut citat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Polisen fortsätter sina förhör. Bland annat för om en av Garnetts förskollärare som också råkar vara sjuksköterska. När polisen berättar för henne att Garnett var uppkopplad på en EEG säger hon att det är rutin att filma patienter som är uppkopplade på en EEG. Det här har sjukhus inte sagt ett ord till polisen om, men nu vet de. Därför begär polisen ut filmen som visar Garnetts sista 48 timmar innan hans hjärna började svälla. Under nästan hela filmen är det mesta lugnt inne på Garnetts rum. Filmen fångar hur Lacey ofta håller på med sin mobil. Och vid en senare analys kommer det fram att hon flera gånger under helgen har googlat på ordet saltförgiftning. På filmen från söndagen den 19 januari syns först en glad pojke med massor av energi. En sjuksköterska kommer in på rummet och säger att Garnett är frisk och att han ska få åka hem. När sjuksköterskan har lämnat rummet kan polisen se hur Lacey tar med sin son in på toaletten. Där finns det ingen kamera. När Lacey och sonen kommer ut från toaletten kan man se på filmen att Lacey håller i ett matningsrör och i någon liten behållare. När de är tillbaka vid sängen syns det hur Garnetts mående snabbt försämras. Han trycker huvudet mot kudden och försöker upprepade gånger att kräkas. Han kan inte kräkas eftersom den reflexen opereras bort när han var 8 månader och PEG:n skulle anläggas. Någon minut senare visar filmen hur läkare och sjuksköterskor står runt Garnetts säng och försöker rädda hans liv. Även om kameran inte fångat ögonblicket så är polis och åklagare nu övertygade om att de har bevis för att Lacey förgiftade sin son med en dödlig dos salt. 5 månader efter Garnetts död, den 17 juni 2014, griper polisen Lacey för mord. Hon nekar till anklagelserna. Hon hävdar att det är sjukhuset som har misslyckats med att ge Garnett adekvat vård. Det blir rättegång. Under rättegången lyfter åklagarsidan bevis på att Lacey lider av Münchhausen by proxy. Och det känner ni säkert igen. Münchhausen by proxy är ett komplext psykiatriskt syndrom. Väldigt förenklat kan man säga att det handlar om att en vårdgivare orsakar skada eller sjukdom på den som är i dess vård. Det är ofta en förälder som har ansvar för att vårda sitt barn. Ett annat uppmärksammat fall av Münchhausen by proxy med dödlig utgång i fallet med Gypsy Rose Blanchard. Det fallet säger Sofie att vi definitivt kommer att göra en längre serie fram i Mördarpodden. I april 2015 döms Lacey för att ha mördat sin son. I sin dom väger domaren in Lacys psykiska tillstånd och att hon lider av Münchhausen by proxy. Domen blir 20 års fängelse. När domaren meddelar sin dom säger han citat: "Man bör inte vara psykolog för att förstå att du lider av Münchhausen by proxy. Förstår du ens hur allvarligt det här brottet är som du har begått? Genom att inte ge dig livstidsfängelse ger dig någonting som du aldrig gav din son. Jag ger dig nåd. Slutcitat. Idag avtjänar Lacey sitt straff på Bedford Hills Correctional Facility for Women i New York. När det här avsnittet publiceras har hon förmodligen avtjänat ungefär halva sitt straff. Hon kan möjligtvis komma ut lite tidigare. Än idag nekar Lacey till brott. Hon menar att hon älskade sin son och att hon aldrig någonsin har skadat honom. Tack Sofie för den historien. Följ Mördarpodden på Instagram. Följ också mig och Josefin. Hon heter j.molen och mig får ni söka på. Jag finns också på X, för detta Twitter. Och väldigt snart den här podden kommer Josefin och jag att ta oss an, med hjälp av Sofie, Panamas största mysterium. Vad hände egentligen Lisanne Froon och Chris Kremers den där dagen 2014? Glöm avsnitt 7 av Mördarpodden. Vi kommer att göra en helt ny serie om fallet och vi kommer att börja om från början. 2019 visste vi ingenting om fallet och det gjorde ingen. För nu har det kommit ut mycket, mycket mer information. Bland annat hela förundersökningen. Det var allt. Ta hand om er och vi hörs igen nästa vecka.